hade en dröm i natt. Jag drömde att jag predikade. Det var inte här. Jag stod liksom i en sån här serveringslucka som vi har där ute ungefär. Det kan ha varit Hallsberg, men det såg inte riktigt ut som det i alla fall. Men det var riktigt otrevligt, för att jag kunde inte förstå vad jag hade skrivit i mitt utkast. Så att jag bad faktiskt församlingen att få vänta en stund, så skulle jag be att få återkomma. Medan jag höll på där, och det kanske var för att jag strök så mycket i papperna igår, jag vet inte. Men sen kom jag tillbaka och då hade folket gått hem. Jag hoppas inte att det var något, men det gjorde mig lite mer ödmjuk inför uppgiften i alla fall. Vi har här i församlingen under 2 terminer haft fokus på att vi vill vara en församling som vill möta, eller som möter människors behov. Också varandras behov. Hur mötte Jesus människors behov? Vi hade i höstas olika texter ur Johannesevangeliet som vi lyfte fram. Under våren talade vi först om sociala behov och sen om andliga och själsliga behov. Vi hade en söndag, kanske ni kommer ihåg, en liten panelpredikan här framme om brödundret. Och vi hade en söndag ett bibelsamtal om några texter där Jesus möter människors behov. Vi har också kört lite onsdagskvällar. I höstas så inbjöd vi till en föreläsningsserie som hette Att ge själ för vårt hopp. Det handlade bland annat om tro och vetenskap. Det var i alla fall sammanfattat trons intellektuella sida. Och under våren hade vi istället en serie som mer fokuserade på det själsliga. Den här serien När livet går sönder. Det finns mycket under ytan som vi vanligtvis är lite ovilliga att tala om. Men det har vi faktiskt gjort under de här onsdagarna. Jag hoppas att det har påverkat oss så att vi inte drar oss för att prata med varann om det där som kan kännas jobbigt. Det är inte konstigt att allt inte går på räls hela tiden. Det är så det är att vara människa. Och jag tror också att sårbarhet stärker gemenskapen. Ungefär så har vi jobbat med temat att möta människors behov. Man glömmer så snabbt, man går vidare hela tiden. Så att sådana här sammanfattningar kanske kan vara bra. Vi vet ju också att det finns en hel del människor, eller i alla fall några, som har engagerat sig för de ensamkommandes situation. Och det är också ett stort behov i vårt samhälle som inte har upphört. I församlingsledningen så skrev vi ett brev faktiskt till kommunen. Det var väl någon gång i vintras, tror jag, om att flyktingpojkarna inte borde ryckas upp och skickas till boenden långt bort. Det fick uppmärksamhet i Närkes Allehanda. Vi fick till och med ett svar. Visserligen ett politikersvar, men ett svar i alla fall. Behoven gäller fortfarande, även om Stadsmissionen nu har gått in och erbjudit i alla fall några stycken boende. Så sent som i helgen så fick jag en förfrågan om jag känner till någon som kunde hjälpa till. Så att tanken är inte att vi ska sluta möta människors behov, men från och med höst så ska vi gå in på den sista delen av församlingens vision, som lyder att göra Jesus Kristus känd. Och inför predikan idag så har jag tänkt så här: för att vi ska kunna göra Jesus Kristus känd så måste vi själva ha mött honom. Så ämnet för min predikan är gudsmöten. Ett möte med Gud kan se väldigt olika ut. När jag hade slutat gymnasiet så tänkte jag, nu vill jag verkligen gå ut i tjänst för Gud. Jag vill göra någonting. Så då sökte jag till Team Uppdrag, som är en organisation som sänder ut främst ungdomar då, i olika team som åker runt, skolor och så vidare. Det första problemet jag stötte på, det var när jag skulle fylla i ansökningsformuläret. För där stod det, beskriv din frälsningsupplevelse. Och jag har ingen sån. Vad gör man då? Diktar man ihop något för att de ska bli nöjda och förstå att jag är ingen namnkristen? Eller rakryggat yppa sanningen? Ja, jag minns faktiskt vad jag skrev. Ungefär i alla fall. Jag skrev ner det här. Jag har ingen frälsningsupplevelse, men huvudsaken är att jag är frälst idag. Ungefär så skrev jag. Och jag kom in. Det är lätt hänt att vi gör mönster av våra möten med Gud. Så här gick det till för mig. Och då ska det gå till på samma sätt för dig. Men vi har ju lite olika resor. Det ser lite olika ut för oss var och en. Ganska många av oss har ju fått tron lite med modersmjölken. Vi har vuxit in i tron. Och det är lika värdefullt det som den här dramatiska omvändelseupplevelsen. Framförallt så tänker jag att Bibelns berättelser behöver ligga till grund för vår förståelse vem Gud är. Våra upplevelser är alltid underordnade Guds ord. Och därför, det står faktiskt ganska mycket om Guds möten i Bibeln. Och vi ska läsa några sådana. Vad säger de om Gud? Vad säger de om oss? Och vi ska börja i Jesaja 6. Där vi till att börja med ska läsa de fem första verserna. Vi kommer att läsa några texter där vi inte riktigt läser hela, utan sen återvänder vi till dem. Jesaja 6, 1-5. Det år då kung Uzia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skyllde de ansiktet, med två skyllde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad. Ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och till att börja med kan vi konstatera att det inte bara är härligt att möta Gud. Heligheten, att konfronteras med heligheten. Det är på något sätt en sida hos Gud som vi inte så ofta tar upp. Men tappar vi bort den, ja, då förstår vi inte meningen med korset. Då förstår vi inte meningen med försoningen. Och jag återkommer till Jesaja, men profeten Hesekiel, han får en liknande vision av det som kallas för Herrens härlighet. I det första kapitlet, vers 25-28. Över valvet ovanför deras huvuden, det är de här väldiga keruberna, änglarna, hördes ett dån. Och där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höften och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en regnväderstag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. När jag såg detta föll jag ner med ansiktet mot marken. Och jag hörde någon tala. Och vad han sa ska vi återkomma till. Det här är på något sätt så stort så det går inte riktigt att beskriva. Och därför har vi de här uttrycken. Det föreföll som, det liknade. Det var inte det här, utan det var liknade det. Det finns inte ord. Det finns inte ord att beskriva Guds härlighet och helighet. Men här gör ändå profeten ett försök. Och vi förstår att det är någonting alldeles, alldeles särskilt. Fast det här är ju gamla testamentet, kanske vi tänker. Ja, det är det. Men det finns liknande berättelser också i Nya testamentet. Jag tänker på det här sammanhanget när Petrus och hans vänner har varit ute och fiskat hela natten. Trötta kommer de tillbaka, har inte fått någonting. Och då kommer en snickare och säger åt dem hur de ska göra. Säger åt fiskarna, amen, åk ut lite längre. Kasta ut på djupare vatten. Och det är då de får så mycket så att näten var nära att brista. Och det intressanta är Petrus reaktion. Istället för att säga som vi kanske hade sagt, kolla vilket häftigt under, nu får vi en massa käk. Så säger han så här, Lukas 5, vers 8 och 9. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa, lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Och ytterligare ett exempel på den här sidan hos Gud hittar vi i Uppenbarelseboken. Det är när Johannes får sin syn på Patmos. Och väldigt mycket som står där har sin direkta motsvarighet i Hesekiels vision. Med den skillnaden att här är det Gud sonen, inte Gud fadern, som han möter. Uppenbarelseboken 1, 12-18. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och vi ska återvända till fortsättningen. Det här börjar urarta till ett bibelstudium, hoppas ni är med på det. Vi behöver inte slå upp nästa text, men vi kan tänka på Saul också, som blev Paulus. Han som rasade av mordlust mot Herrens lärjungar. Han slogs till marken, bländades av ett starkt ljussken och hörde en röst. Och när vi läser de här berättelserna så måste vi ställa oss frågan, hur stämmer det här med vår gudsbild, med vår bild av Gud, kanske som ibland blir någon form av snällhetsgud, en kudde som vi får ta till när det känns tungt. Jag vet inte om ni har hört talas om nätverket Kristendom bortom Gud. Jag läste om det låter helt absurt, men Det är säkert uppriktiga människor, sådana som vill kalla sig kristna utan att behöva tro på Gud och övernaturliga saker. Eller som de själva säger, att ha en förmodern världsbild. Där är vi nog inte riktigt, det tror jag inte. Men ibland vill vi kanske kalla oss kristna och ha så att säga trons fördelar av gemenskap och alltihopa det här. Men slippa konfronteras med en helig Gud som vill liksom lägga sig i hur vi lever våra liv och så vidare. Vi vill kort sagt fortsätta tro på Gud utan att det påverkar oss för mycket. Vandra vår egen väg, som profeten säger. Och de här berättelserna tycker jag visar att det är väldigt svårt att få ihop ett sånt liv. Ljumheten för oss in på en farlig väg. Ut på en mycket, mycket tunn is. Som när som helst kan brista. Alla de här personerna faller ner. Helt instinktivt. Utan att någon talar om att det är så du ska göra när du möter den helige guden. Guds helighet är helt enkelt för stark för att de ska hålla sig på benen. Och en del har jämfört det med att se in i solen. Det har vi kanske alla prövat. Och vi vet att efter ett kort ögonblick måste vi vända bort blicken. Författaren C.S. Lewis, han reagerade på den urvattnade förkunnelsen som han mötte i den kyrka som han gick till. På engelska så kallar han det för Christianity and Water. Det blev urvattnad kristendom när det översattes till svenska. Där framställdes Gud, tyckte C.S. Lewis med sin vassa penna, som en senil välvilja. En farfar i himlen. Och kanske är beskrivningen av det väldiga lejonet Aslan i böckerna om landet Narnia en slags reaktion, motreaktion mot den här beskrivningen. Och jag ska läsa ett litet kort utdrag här. Ur Häxan och lejonet. Om det finns någon som kan se Aslan i ögonen utan att darra i knävecken, så är han antingen modigare än de flesta eller också helt simpelt dum. Är han farlig då? Frågade Lucy. Farlig, sa herr Bäver. Hörde du inte vad min fru sa nyss? Det är klart att Aslan är farlig, men han är god. Och jag tror att det här både och, det är så viktigt. Jag bor i helighet uppe i höjden, säger Gud. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Heligheten, det är den ena sidan i de här berättelserna. Men om det hade varit det enda, då skulle vi alla förintas. Men det finns en fortsättning, så därför återvänder vi till Jesaja 6. Och läser fortsättningen. Från vers 6 till 8. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa: när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: jag. Sänd mig. Och vi har en mycket snarlik fortsättning också hos Hesekiel. Och då kommer vi in i det andra kapitlet. Sist vi läste så slutade så här: och jag hörde någon tala. Och då kommer rösten i vers 1. Människa, sa han, res dig upp. Jag vill tala med dig. Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp, och jag hörde den som talade till mig. Människa, sa han, jag sänder dig till israeliterna. Vi kan stanna där. I alla de här berättelserna så faller människorna först ner, sen reser de sig upp och de får ett uppdrag. Det finns faktiskt i samtliga av de texter som jag gick igenom. Lukas 5. Lika så. Petrus, ni vet. Fiskfångsten. Lämna mig, Herre. Jag är en syndare. I andra delen av vers 10 där, som börjar med men Jesus. Men Jesus sa till honom: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Bli en människofiskare, stod det i den gamla översättningen. Vilket jag tycker är lite mer elegant faktiskt, kopplat till hans yrke. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Och i uppenbarelseboken 1:17 så slutade jag att jag föll ner som död vid hans fötter. Då fortsätter det: och han la sin högra hand på mig och sa, exakt samma ord som Petrus fick höra: var inte rädd. Och så fortsätter det: jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och ser jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jesus har uppstått. Han har låst upp dödsrikets portar för oss. Och sen kommer uppdraget i vers 19. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Det var hans uppdrag. Därför har vi uppenbarelseboken. Ja, hur var det med Paulus som jag också nämnde? Den skrämde Ananias får uppdraget att be för förföljaren Saul, som har gjort så mycket ont. Men nu får Ananias höra att även den här mannen har fått ett uppdrag Han är omvänd, Apostlagärningarna 9:15. När han tvekar, hur ska jag våga gå dit? Han kanske dödar mig. Men Herren sa till honom, gå! Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Jag sa inledningsvis att vi inte ska göra mönster av våra gudsmöten, men det finns ett bibliskt mönster. Alltså det finns i alla fall kännetecken som åtminstone stämmer in på de här texterna. Men det är inte en gång. Det är väl en 4-5 ställen vi har varit i nu. Så vår synd betyder inte att vi inte kan göra någonting för Gud, att vi är odugliga som redskap. Det är en felaktig slutsats, om vi nu drar den. Han vill använda oss. Och det är någon slags nådens frukt. Och det går inte att begripa riktigt. Men det är så det är. I den lutherska traditionen så har det ibland funnits en ytterlighet där man så starkt har betonat synden att människor har känt sig nedtryckta. Jag, fattig, syndig människa har uppfattats som jag är en skit, helt enkelt. Det var aldrig Luthers avsikt. Men ibland brukar man säga att Luthers efterföljare var mycket mer lutherska än vad han var själv. Och i en del av de frikyrkor som växte fram ur helgelserörelsen så har det ibland funnits en nästan motsatt ytterlighet. Som frälsta förväntas vi vara så pass heliga att det har skapats en präktighetskultur där vi inte vågar erkänna våra svagheter och brister. Ni vet, ungefär som på Facebook där alla visar upp sina lyckliga familjer. Vid studenten och så, ni vet. Ja, så. Bosse predikade för någon månad sedan. Jag lyssnade i efterhand. Ni vet att ni kan lyssna på predikningarna på hemsidan. Där talade han om att ha ett varmt hjärta, ett kallt huvud och rena händer. En utmärkt sammanfattning som jag tror att vi alla håller med om. Det vi kallar det till. Lyssna gärna på den. Men vi känner nog också så här. Hur är det med elden i mitt hjärta? Är det inte väldigt lätt att bli ljum? Att brinna för en massa andra saker istället än för Gud. Och huvudet, inte håller jag det så kallt som jag borde. Då borde jag inte ha sagt de där sakerna som flög ur mig i vredesmod. Det är inte alltid lätt att hålla dem rena. Så därför talade Bosse också om nåden. I vår tradition så är det inte så där jättevanligt att vi gemensamt läser syndabekännelsen. Och jag har inga ambitioner att införa högmässordningen varje söndag i lågkyrkliga Lundhagskyrkan. Men idag tänkte jag faktiskt att det passar bra med koppling till dagens tema. Att vi tillsammans läser en syndabekännelse. Vi ska få upp den här. Så låt oss läsa tillsammans och be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. En syndabekännelse kan formuleras på många olika sätt. Och jag läste en biskop emeritus som har föreslagit en annan formulering utifrån dagens situation hos många människor. Där vi hela tiden är pressade och inte hinner med det vi vill göra. Den går så här, och då läser jag bara för er. Jag, stressad, splittrad människa som inte hinner allt jag vill. Och som känner skuld för att jag inte ger den tid jag borde till mina barn, vänner och föräldrar. Jag anropar dig, evighetens och tidlöshetens kärleksfulla och barmhärtige Gud, att du lyfter av min börda och ger mig frid. Oavsett hur vi väljer att formulera syndabekännelsen så vet vi att det finns kraft i bekännelsen. Vi har ju löftet från Guds eget ord. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och vi har också ett annat löfte som jag tror skulle vara väldigt spännande att praktisera för gemenskapen. Bekänn därför era synder för varandra och be att ni ska bli botade. Och när vi har lämnat av det vi har burit på, så finns det anledning att stämma in i tackbönen som kommer här nu. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men flera av Nya testamentets brev har en tvådelad struktur, i alla fall de mindre breven. Första delen handlar om allt fantastiskt som Gud gjort för oss i Kristus. Till exempel, genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och så där kan Paulus hålla på i några kapitel. Och det är fantastiskt när han visar på allt underbart som vi har fått. Och sen kommer den andra delen. Att ni är förlåtna, att ni är upprättade, det får de här och de här konsekvenserna för era liv. Till exempel, förlåt varandra så som Gud förlåtit er i Kristus. Det är en konsekvens av det nya livet. Lev i det ni har fått. Det är ingen gärningslära och det är inte heller någon billig nåd. Jag har försökt säga några saker om gudsmöten. Jag tror jag förstod det mesta jag hade skrivit. Skönt. Vi har studerat några texter och vi har visat att Gud är mycket större än vi ofta gör honom. När vi möter hans helighet, då fylls vi med vördnad och förundran. Men det betyder inte att han trycker ner oss i skoskaften. Det är en sån här livsavgörande insikt att det finns någonting större än jag själv. Jag tror att en av de första gångerna jag upplevde det var på Hönökonferensen när jag var 15 år. Vi åkte ett gäng från missionsförsamlingen hemma. Det hände inte i mötestältet utan högst upp i vattentornet med utsikt över hela Göteborgs skärgård. Och när två av mina kompisar la sina händer på mig och bad för mig, så fylldes jag av den här insikten hur liten jag var och hur stort det var att få vara ett Guds barn. Och att han ville ta en liten människa som jag i sin tjänst. Och det är någonting som jag tycker att vi hittar i alla de här berättelserna vi har läst idag. Gud är helig, det finns nåd och han vill ta oss i sin tjänst. Amen. Låt oss be.